Hej och välkommen till Älsklingsboken. Idag har vi faktiskt publik, åhörare som sitter här och lyssnar på vad vi har att säga. Jättetrevligt på Degerhamns bibliotek nere på södra Öland. I regn och rusk, men väldigt trevligt.
Kolmörker är det ute.
Ja, Sigrid sitter bredvid mig här och jag heter Margareta. Ja, det är vi som brukar prata.
Ja, och idag då ska vi prata om en bok som är en av mina absoluta älsklingsböcker sedan väldigt lång tid tillbaka. Nämligen den här Den hemliga trädgården, som är skriven av Frances Hodgson Burnett. Hon var engelsk från början men flyttade till USA och hon har skrivit ganska många böcker. Och den här var den som hon egentligen slog igenom med, eller hur?
Ja, 1912. Skrivit,
Den lilla prinsessan har hon skrivit också, om ni har läst den.
Mm.
Ja. Och det är tidigt 1900-tal som sagt, så det är en gammal bok.
Mm.
Mm. Men det kan man inte tro när man läser den.
Du har en liten fin bok, jag har en mycket större, finare bok tycker jag.
Ja.
Den här har jag lånat på biblioteket och den är en illustrerad av en man som heter Ingpen, och han har också illustrerat Alice i Underlandet i samma serie som den här. Det är fantastiska bilder i den. Och det här exemplaret jag har, den är översatt av Kristina, nu ska vi se, måste ha glasögonen här. Hon heter Kristina Westman. Och det är också en inledning om den här Frances Hodgson Burnett då, som också är väldigt givande.
Den här är faktiskt översatt utav Silla Jonsson, så egentligen så borde vi läsa lite små stycken och jämföra.
Ja.
Men min är en bok för alla.
Väldigt fin.
Ja, den är jättefin. Ja. Absolut. Jag har en annan liten förkortad version hemma också, men det tycker jag inte man behöver.
Ja. Den här boken handlar i alla fall i väldigt, väldigt kort om två barn som är kusiner. Och som är lite övergivna. De är övergivna av sina föräldrar, mer eller mindre. Och de hittar varann i ett stort hus där de bor med pojken. Han heter Colin. Hans pappa heter Archibald Craven. Och han går in i sin sorg efter sin fru som dog när Colin föddes. Så han är inte där, han tycker inte om sin son. Han åker ut och reser och borta hela tiden. Och så tar han hand om sin systerdotter då, Mary, som kommer från Indien och blivit föräldralös. Och de här två barnen hittar varandra till slut. Det är en jättestor trädgård till den här egendomen som de är med på, och Mary hon går ut och får utforska det här och hittar den här hemliga trädgården, och det är en liten rödhake som visar henne vägen, och den är helt övergiven, man får inte gå in där, för det är nämligen Collins mamma, det var hennes trädgård, och när hon dog så fick ingen gå in där sen. Och så handlar det om hur de här barnen tar över den här trädgården och går in och renoverar den. Och det är den korta versionen.
Ja, den var en väldigt kort version tycker jag.
Ja, men vi kommer in på detaljerna.
En detalj som jag tycker är jätteviktig. Jag tycker Marys bakgrund är så häftig. Alltså hon är då, hennes föräldrar är i Indien, rika engelsmän, kolonialtid Indien. Och plötsligt så sprider sig ju koleran och så blir ju hon föräldralös. Alltså de hittar ju, tjänstefolket hittar henne under en soffa, hon har gömt sig. Överlevt, alla andra är döda. Mm. Och så skickas hon hem. Och hon är så bortskämd, hon kan ju inte ens klä på sig. Jag tycker och det är en sån underbar beskrivning av den här lilla flickan som liksom bara, ta på mig, säger hon. Och så står hon ju liksom så här, eller hur? Och så kommer den här underbara, hon får en sån fin tjänsteflicka då, som jag alltid glömmer vad hon heter.
Marta
heter hon. Mm. Och det är ju hon som slänger ut Mary. Mary är ju inte pigg på att gå ut. Det låter på dig som hon går ut och upptäcker trädgården. Det gör hon inte, eller hur? Det är ju hela den där processen. För mig är ju den här boken väldigt mycket en bok som skildrar från lat och bortskämd till pigg och glad. Från sjuk och dålig till pigg och glad på de här två barnen. Eller hur? Och det är trädgården som gör det. Det är modern trädgårdsterapi.
Ja, eller? Men visst är det det. Ja, ja. Och det är liksom en lång process. Ja, ja. Ja, vi tog den lite korta versionen.
Ja.
Men de här, det som är intressant tycker jag, eller lite sorgligt ska jag säga, om de här barnen är att både Mary och Colin, de har fått sig itutar att de är fula.
Ja.
Och att de, och pojken, han är dessutom sjuklig, och när han föddes så trodde alla att han skulle bli puckel, få en puckel på ryggen. För pappan har det. Så att han ligger där och har fått, ja, och är sjuk och har inte gått ur sängen. Och så att det är en väldigt sorglig start för dem. Så att det är en lång läkande process faktiskt. Och det är det som boken handlar om, hur de undan för undan
blir
fiskare.
Och de är
fiskare.
Säkert fula. Alltså jag tror lilla Mary, när hon kommer från Indien, hon är, de beskrivs ju som gula. Jag tänkte hon har någon gulsot, och de är mager och blek, och han ligger ju bara inne där och är fruktansvärt sjukdomsvinst alltså. Så fort det är någonting så trycker han, så får han ett raserianfall och alla blir livrädda. För att de är ju också lite uppbundna faktiskt. De blir ju av med jobbet om han dör.
Ja,
så precis. De måste ju hålla liv i honom. Alltså det är, nej men det, ja, det
men det,
det som är, trädgård tänker jag nu då. Ja, de hittar en hemlig trädgård, det gör de. Jag har en sån fin, får jag läsa en liten bit?
Ja.
Jag brukar inte läsa högt, men jag tycker den här är så fin, för att en av de gånger när Mary, hon blir ju väldigt ensam där, den här stackars lilla flickan. Hon har ju ingen jämnårig, för hon hittar Colin efter ett tag. Så hon är ju ensam, och då går hon ut i den här trädgården och då träffar hon trädgårdsmästaren, som är en underbar man. Och som är väldigt kortfattad och sådär och tittar på henne. Men så frågar hon honom då, vad är det som luktar? Det luktar lite friskt, tycker hon. Och då säger han så här, det är den fina feta jorden. Jorden är på gott humör, det är vår då. Jorden är på gott humör och är färdig att låta allting växa. Den är glad när det blir dags att plantera. Den har tråkigt på vintern när den inte har något att göra. Där borta i blomstergården kommer saker att röra på sig långt ner i mörkret. Solen värmer dem och med tag kommer du att se gröna spetsar som kommer upp. Alltså det är hans beskrivning av jorden för henne. Och jag kan tycka att den här boken, samtidigt som den är om barnen och den här kolonialtiden och en lycklig saga, för det slutar ju lyckligt såklart, så är det också en inspirerande när det gäller odling. Alltså det här just, och det kommer spetsar i jorden, och sen frågar hon vidare, vad är det för spetsar? Ja, det ska bli krokus, jaha. Och det ska bli krokus överallt, jaha. Och liksom, hon upptäcker ju detta på något vis. Och jag tycker att det odlandet smittar av sig på mig.
Mm.
I deras glädje. Och sen, ja, det finns, och så finns det rosor. Och hur blir det liksom? Hur vet man om en gren lever eller är död?
Mm.
Och så är det, och där är ju, trädgårdsmästaren är ju jätteviktig.
Ja, och den här Dickon.
Ja.
Det är en pojke som kommer från en fattig familj som bor i närheten. Och han kallas för djurtjusare, för han har en tam ekorre och en räv och en get. Och han kommer till den här trädgården och hjälper dem. Och han har ju kunskapen om naturen. Han lever väldigt nära naturen. Och den här trädgårdsmästaren, det är de som har liksom kunskaper om hur man ska göra för att renovera en trädgård. Det är ingenting man gör liksom hur som helst. Utan, men de lär sig och de påtar och de får det där att fungera ganska bra. Sen är det en sorgligt träd där med en avbruten gren. Och den rör de inte. För på det trädet, det var där Colins mamma satt uppflugen, och så brast grenen och så föll hon i marken och blev skadad och så dog hon. Så att det är väldigt sorgligt. Men den stod kvar där. Och det betyder ju någonting för Colin då. Han upptäcker att hans mamma, det här var hans mammas trädgård. Han fick lite kontakt med sin mamma på det sättet via trädgården då. Att förstod att han hade ju aldrig träffat henne. Så att det var, ja. Och pappan kom ju hem sen och han...
Men
vadå?
Ja, nej, fortsätt.
Nej, men pappan kom ju hem sen och han har ju då också förstått att det hänt någonting med pojken, för han tyckte ju inte om sin pojk. Men han kommer hem och upptäcker att han blir friskare och friskare, och barnen håller det lite hemligt ett tag att han blir friskare. Och det är lite intressant att han vill inte äta och han ville inte gå ut, och sen har då Dickon och Mary fått honom att förstå att man måste äta. Men man får inte äta för mycket, för då blir han ju för frisk, och de vill ju överraska pappan att han ska kunna gå. Han hade ju legat i sängen och blivit liksom fått förtinade ben och sådär, så att han får lära sig att gå, och det gör han då i trädgården också. Så att det är väldigt, det måste vara väldigt tacksamt att göra film. Nu hann jag inte se filmen, men du har ju den här, The Secret Garden, den finns på film alltså.
En underbar inspelning.
Ja.
Ganska gammal den med, men
ja. För då sitter han i rullstol först när de går ut i trädgården. Jag har alltid undrat hur de ska få den där rullstolen att rulla i trädgården. Så det rullar min mamma på en grusgång, det är inte lätt.
Nej, men jag tänker så här. Den där nu när jag läste om den här boken då. Jag återgår till det, ja. Jag tycker man lär sig lite om trädgård. När jag läste om den, då får jag plötsligt syn på den här Dickon som kommer. Som är bror till Mary då. Och som kommer, han kommer över heden. Och han är ju hälsan själv. Han går miltals och han... Och sen har han liksom en ekorre i fickan som han har hittat, som har trillat ur någon bo. Och sen har han en kaja på axeln som... Mm. Och sen har han... Men för mig så representerar han rätt mycket av det vilda. Och då tänker jag på det här nu, att vi har faktiskt två böcker som vi ska prata om. Och vi har som vanligt bara pratat med om... nu, om vi har tid kvar.
Mm.
Och den andra boken, den var ju den här, Den hemliga trädgården av Ronny Ambjörnsson. Och den hade vi båda två läst innan.
Mm.
Eller läst och läst. Alltså, det är en helt annan typ av bok. Och när, i början då, vi valde den. Och då i början så tänkte jag så här att... Alltså, nej, då blir jag så irriterad på den. Det är lite spännande med omläsning. Jag vet inte om ni läser om böcker. Alltså man kan läsa, det är som den här hemliga trädgården. När jag läste om den, då ser jag mycket mer... sakkunskap om både trädgårdsterapi och odlande än vad jag gjorde innan. Men jag läser om den här så ser jag han, Ronny Ambjörnsson, jag vet inte om ni vet vem det är, men han är ju en svensk offentlig man som har skrivit mycket om, för han är ju etnolog. Hans stora lättsamma bok är väl den där Mitt förnamn är Ronny, om han sin uppväxt i Göteborg. Första kapitlet handlar om sin mormor och morfars trädgård och farmor och farfars trädgård. Det känner jag att det har jag läst för många sådana beskrivningar nästan. Men sen så är han ju också, han har skrivit avhandling om Ellen Key.
Mm.
Han har skrivit avhandlingar om det medeltida tänkandet. Alltså han är en oerhört lärd och mycket produktiv person. Sen odlar han sin trädgård på Gotland. Och där finns han finns med i den här Karin Berglunds bok Samtal i trädgården. Där finns det en intervju med Ronny Ambjörnsson om hans trädgård. Och han skriver om den i denna boken också. Men framförallt så har han sådär jättemycket referenser till olika tänkare. Så där kapitlen heter då Kärlekens trädgård, Tankens trädgårdar, vad är det mera? Träd och människor. Ja, det är egentligen det. Och sen så har han då Den hemliga trädgården. Hennes bok som han liksom utgår lite grann ifrån. Just utifrån det där perspektivet med trädgårdsterapi som finns. Men när jag läste den, varför, ni vet någon som bara citerar och citerar och citerar. Till slut storknar man. Hjälp, tänker man. Och långa litteraturlistor. Men sen när jag la in ifrån mig och liksom sansade mig lite. Jag ringde faktiskt till dig då och beklagade mig. Jag sa att jag förstår inte vad jag ska ha med den här boken. Jag tycker inte om den. Men då när jag hade sansat mig lite så kom jag på att han refererar ju väldigt mycket till andra böcker som vi har. Som jag också tycker är värdefulla. Bland annat Lotte Möller. Har ni läst det här? Lotte Möller kom ut 92. Alltså den var ju sån man bar runt i trädgården ungefär. Den var ju underbar då. Och den handlar ju mycket om krocken mellan natur och kultur. Alltså vad är en trädgård egentligen? Och då kommer jag tillbaka till honom. För hans huvudgrej är ju egentligen, varför har vi en trädgård?
Mm.
Alltså, och det kan man ju faktiskt titta ut genom fönstret och fundera över.
Men båda de här böckerna handlar ju, alltså det är ju trädgårdshistoria kan man säga. Ja. Och Ann Björnsson, han är ju idéhistoriker, så han skriver ju utifrån mer, ett lite mer övergripande plan kan man säga, om varför man har trädgårdar och hur man har anlagt trädgårdar för olika syften då. Menar, där man har samtal, han börjar med, liksom med Platon, så Platon hade sin undervisning i en trädgård och han beskriver liksom olika trädgårdar under årens lopp och är också hänvisar han mycket till hur man använder trädgårdar i litteraturen. Till exempel i Decamerone, den här från 1300-talet, Boccaccios bok, om där utspelar sig en trädgård i Florens på 1300-talet. De stänger in sig för att det är pest och då är det ett antal personer som är inne i den här trädgården och där sitter de och berättar oanständiga historier för varandra, så alltså erotiska noveller. Så det är i den. Och det är också då att man är i en trädgård. Så han skriver om, och andra såna här referenser har han då till hur man använder trädgård i litteraturen. Och börjar man tänka så, då upptäcker man ju att det finns ju förmodligen väldigt många böcker att man, hur trädgården har en betydelse. Alltså var för scener för olika slag. Han pratar som du säger om
kärlek. Tycker inte du också att den är lite svår? Eller lite...
Svårt. Jag tycker inte den är svår att läsa, men det, som du säger, det är väldigt mycket referenser. Ibland så tycker man, då kan man väl liksom bläddra på lite då bara, ja. Om man tycker det blir för mycket. Och så finns det litteraturlister som är jättebra. Och jag tycker då den här Lotte Möllers bok Trädgårdens natur, det är också en litteratur, det är också trädgårdshistoria. Fast den är ju mer... Hon går mer in på hur odlingen, alltså hur det ska se ut, vad det är man kan odla i de här och vad växterna i.
Att man inte ska klippa gräset, att nej, man ska ha lite rabatter till insekterna. Att hon var ju väldigt, hon var ju liksom först, och jag kan bli lite ledsen nästan när jag tänker på det. Det skrivs för 30 år sedan och nu håller man fortfarande på att prata om samma sak, att det ska vara fjärilrabatter och inte klippa gräset och hur mycket det är. Men jag tänker, mycket händer i en trädgård. Den där boken som du har där... Den har inte du läst och inte jag heller.
Cake
men
Morton.
Jag bläddrar
den till den. Den glömda trädgården heter den.
Ja, och i den har de ett stort kalas i slutet. Och då bjuder de in författaren till henne. Alltså som fiktiv person. Och det tycker jag är lite lustigt. Alltså, där, alltså den här boken är ju ändå gjort avtryck i sin rubriksättning. Och ni har ju på biblioteket minst nu 4 böcker som heter Den hemlighetsfulla trädgården, Den hemliga trädgården, Trädgården vi glömde. Och, ja, och alla är jätteromantiska faktiskt. Den här, den glömda trädgården. Den övergivna trädgården. Alltså det är ju,
Men även Lotte Möller tar ju också upp Den hemliga trädgården, alltså den boken.
Ja.
I sin, och både Ann Björnsson och hon tar också upp Elsa Beskow. Och då pratar de om de här trädgårdarna som finns inne i stan när man har höga plank på den tiden och vad som finns bakom, det är lite, det blir också lite hemligt på något sätt.
Men där gör ju hon en genomgång också, det där att i Sverige så har vi ju mera, vi har ju från början haft så mycket skog och så vill man ha en glänta i skogen, då vill man ju ha det öppet, man vill ju inte sätta upp en plank direkt eftersom man vill ju kunna se då, va. Medan i England där de har böljande kullar, då vill de ju ha ett plank eller en häck så att de kan stänga in sig. Och att det blir olika trädgårdstradition i det där.
Men den viktigaste insikten jag fick av den här Lotta Möllers bok, det var ju det här att man ska vårda de här trädgårdarna. Engelsmännen är ju jätteduktiga på att ta hand om trädgårdar, såna här trädgårdsanläggningar som... ett kulturarv, medan man i Sverige inte har gjort det. De skriver om någon hemsk historia om Emma Lundberg som var en kvinna som gjorde fantastiska trädgårdar i Sverige och där då kommunen, om det var Kristianstad kommun eller jag vet inte
riktigt. Lidingö.
Någon hemsk kommun i alla fall som liksom asfalterade halva hennes trädgård. Så att, och det har jag inte, jag, det har jag inte tänkt på, liksom, att man ska renovera trädgårdar på det sättet som för, varför jag nu inte har gjort det. Men det är ju självklart.
Du kan inte tänka på allt.
Nej, du har nog tänkt mer på det än vad jag har gjort det.
Jag följde en tv-serie för många år sedan som hette The Lost Garden of Heligan. Ingen sett det? Nej. Fantastisk trädgård i England. De la ner miljoners miljoner på att renovera. Och sen finns det faktiskt, jag har varit på väg i flera år till en trädgård utanför Halmstad som heter Varga slätt. Där det är någon rik man som har lagt ner en förmögenhet på att renovera. Så det vore jätteroligt att se. Ja, nu tittar du på klockan.
Ja.
Vi glömde att skriva upp när vi började. Vi brukar alltid skriva upp det, men jag tror att vi ska sluta ungefär klockan 7.
Mm.
Ja, och då har vi ungefär 5 minuter kvar.
Mm.
Får man slå ett slag för ytterligare en bok som jag kom på idag på bussen. På bussen kommer man på mycket om du åker buss. Och det är faktiskt en svensk kvinna som för inte så länge sedan skrev en bok som heter Gömda växter i glömda trädgårdar. Hon inventerade ner i Torsås Gullabo, ödetomter, gamla torpruiner och tittade vad var det som var kvar. Det är rätt intressant också. Och det är ju gamla äppleträd, syrener, dagliljor och vinka huvudsakligen. Men hon hittade även en del annat. Och där har vi ju också varit dåliga på. Vi är ju väldigt intresserade av hur stenarna ligger och hur det är. Men vad är det för växter?
Mm.
Det är vi inte lika
duktiga. Nej, och det, hon pekar på det så bra tycker jag, Lotte Möller, i sin, att man glömmer bort det där och visa hur var växterna i de här olika miljöerna. Och att man inte bevarar det.
Mm.
Men hon har skrivit en bok, alltså den här kvinnan, om det där. Okej.
Okay. Det finns mycket.
Ja, jag fick
lära mig. Har du någon mer sak som vi tycker vi ska säga om den här boken?
Jag tyckte det var jätteroligt att ha läst den. För det var ju en... Det är en väldigt rörande historia och den är ju väldigt, alltså det är, och det är positivt. Alltså de här barnen som då äntligen får komma ut och som växer som människor också, för både Colin och Mary var ju alltså odrägliga ungar i början. Mm. Som bara alltid fick sin vilja igenom och som var rika och som inte behövde göra någonting. Och sen så efterhand så fick de någonting annat att intressera sig för, just att det växte någonting och att de fick annat liv liksom och ta hand om. Det, jag tycker den var väldigt fin. Och sen naturligtvis att är det ju en, som sig bör i en sån här bok, att alla blir glada och lyckliga, och den här farbror Archibald naturligtvis blir också väldigt snäll och tar hand om sina barn.
Sen kan man väl känna det själv, att om man har en igenvuxen rabatt, går ut och rensar den, så mår man väldigt bra efteråt. Även medan man gör det. Jag gör det. Alltså det är någonting i växande som är viktigt.
Mm.
Och som betyder mycket.
Mm.
Ja.
Ja.
Nej, vi behöver, jag tror det är lite lagom att sluta.
Ja, då gör vi det. Så säger vi tack och hej för den här gången.
Mm.